Det var viktigt för mig också att börja planera för framtiden. Att man såg att det fanns en framtid. Vad vi kan göra sen? Vad är som krävs?
Hej och välkommen till Livet på paus. En podd om TB och andra saker som du inte vill ha. I den här podden får du möta de som fått hela livet ödelagt av små fästingar eller där helt vanliga förkylningar kan få dig att tappa delar av kroppen. Och andra saker som man bara tror drabbar andra. Inte dig eller mig. Du kommer också möta deras familjemedlemmar som berättar saker ur sitt perspektiv. Plus olika experter som berättar om det du sällan får höra eller möta. Jag heter Thomas Brenemark och ljudtekniker är Emil Drunge. Idag ska du få lära känna Nina Karlsson, syster till Emil, som drabbades av TB för några år sedan. Hej Nina Karlsson, välkommen till den här podden. Jag tänkte att vi skulle börja lite grann med att du skulle få faktiskt berätta lite grann om vem du är. Du är ju syster till Emil som vi pratade med i avsnitt 1. Men du kan väl berätta lite om dig själv.
Nina Karlsson, 34 år. Uppvuxen ute i Hässelby. Flyttar in till stan, bor på Gärdet nu. Jobbar i ett techbolag inom techbranschen. Väldigt glad skulle jag säga att jag är. Social.
Mm. Kan du berätta lite grann om hur, jag menar, ni växte upp? Om vi ska få en liten bild av er två,
ja,
när ni var yngre.
Emil är 4 år äldre än jag är.
Aha.
Och han har alltid varit svinsnäll mot mig, ska jag säga. Han har tagit ut mig på äventyr. Lekte alltid MacGyver eller överlevnadslekar. Och huset där vi bodde uppvuxna ute i Hässelby var en tomt som bjöd in till den typen av lek också, så här äventyr. Det var inte bara en gräsmatta där man satte upp ett badmintonnät, utan det var berg och träd och kojer och skog och sådär.
Har han alltid varit klättrig? Han blev ju sedan en väldigt, väldigt duktig friklättrare. Har han alltid varit så aktiv?
Ja, det skulle jag säga. Alltid varit intresserad av skogen, skulle jag säga. Mm. Och naturen.
Har du varit en grej med hela familjen, eller?
Ja, det har vi. Vi har rest mycket med familjen också, men ja, det har varit mycket naturen. Och framförallt med våran farmor har vi varit ute mycket i naturen. Ute och plocka svamp och bär, och uppe i Dalarna där vi hade landställe har vi också liksom mycket i skogen. Och, ja, men jag ska säga att vi har, som familj har varit nära skogen, ja, det skulle jag säga.
Hur mycket kontakt hade ni på senare tid och det här när, just när Emil blev sjuk och sådär? Hängde ni med varandra eller hördes ni av ofta innan det? Så, eller?
I och med att han är 4 år äldre än jag, så ska jag säga att när vi, under den perioden när vi var små, så umgicks vi ju mer. Sen så i och med att min bror blev tonåring så slutade vi umgås. Då ville inte han hänga med mig längre. Försökte haka på hans hemmafester. Men nej, då slutade vi umgås. Sen hade vi en period under ganska lång tid när vi inte umgicks. Jag skulle säga att vi började umgås igen kanske, alltså när jag började röra mig på krogen igen. Då blev vi, och jag också, flyttade in till stan. Vi bor ju också grannar, jag och Emil. Vi bor liksom dörr i dörr på samma våningsplan. Så då blev det såklart att vi började umgås mer.
När Evin blev sjuk, hur fick du reda på det? Kommer du ihåg den där dagen när,
ja,
du fick reda på det?
Absolut. Jag var nere i Grekland då med min familj och några vänner till oss. Vi hade hyrt hus nere i Grekland och jag tror vi hade kommit hem från stranden, eller om vi skulle iväg till stranden. Det var i alla fall i det här skedet att vi skulle någonstans. Och mamma ringde mig och var väldigt ledsen och sa att Emil var dålig. Och då förstod jag att det var ganska allvarligt för mig, annars skulle inte hon vara ledsen. Vi har ju drabbats av mycket skit i vår familj, liksom tacklat med motgångar med sjukdomar och så i vår släkt. Så att det är inte första gången någon ringer och det är ett allvarligt samtal. Men att när hon ringer och säger att Emil ska in på röntgen nu och att det var... Jag förstod att det var allvarligt på en gång och blev skakig i hela kroppen, ska jag säga. Tappar känslorna i händerna och så här... riktigt orolig blev jag. Och frågade också om jag skulle åka, måste jag åka hem? liksom, för att är det så kritiskt att jag måste åka hem? Men då sa hon att nej, det behöver du inte göra.
Hur många dagar efteråt så kom du hem då?
Jag kom hem 4 eller 5 dagar efter att han hade åkt in, tror jag att det var 3 dagar. Ja, jag kommer inte ihåg. Vi reste från Grekland, landade på Arlanda. Jag lämnade mina barn hemma hos min mamma och pappa för att jag och mitt ex hade precis separerat. Så jag lämnade mina barn hemma hos min mamma och pappa och jag drog direkt in till Karolinska. Gjorde jag. Så åkte jag direkt till sjukhuset där Emil var. Och där var min mamma och Emils sambo Louise. Och då så kommer jag ihåg att jag gick in i salen där han låg. Jag har varit ganska mycket på sjukhus så att sjukhuset i sig skrämmer inte mig, dofter och sådär. Men det är alltid en viss nervositet innan, man vet inte vad man har framför sig när man ska kliva in i ett rum. Men då låg han faktiskt nersövd och inte nersövd, men han låg och sov, gjorde han. Jag bara grusade in i rummet och min av och liksom bara första tanken var så här, gud, får jag röra vid honom och så här. Och mamma försökte säga någonting och jag, men då var jag så uppe i Emil också. Jag var väldigt ledsen då också.
Visste ni vad det var då?
Nej, då visste vi inte vad det var för fel på honom. Utan att han var väldigt sjuk bara.
Mm. För jag vet att Louise misstänkte från början att det var TB.
Ja, de var ute på landet och de hade hittat en fästing. De bor i Roslagen, har de bland stället på Blida. Det är mycket TB i Roslagen så som jag förstår nu, men då fick han ju, som säkert Emil också har berättat, den här sprängande huvudvärken och de här typiska exemplen på hjärnhinneinflammation. Så de hade redan misstanke om att det kunde vara TB. Men de hade uteslutit det på sjukhuset. De uteslöt det ganska snabbt för att de såg att han hade antikroppar i, för när de tog en ryggmärgsvätska från honom, så då såg de att de hade antikroppar i ryggmärgsvätskan, så då uteslöt de den ganska snabbt. För Emil hade ju 2 eller 3 sprutor redan vaccinerad mot TB. Så då började de misstänka en autoimmun sjukdom nu, så inte jag kommer ihåg vad den heter. Kommer du ihåg vad den heter? Och en annan sjukdom som var herpes i hjärnan. Och herpes är ju den värsta, så som jag har förstått det, i hjärninflammation man kan få. Mm. Den äter upp hela hjärnan.
Ja, för dem av de som lyssnar nu så kan man säga att det här är det som Nina berättar nu, är ju att när man har tagit någon vaccinationsspruta så påverkar det diagnosen. Är man helt ren så är det mycket lättare att säkerställa att man har TB. Och sen just det här med de olika formerna av herpes som man kan ha, som i sådana fall sätter sig på tinningloberna, som läkare är väldigt, väldigt rädda för att man har fått. Men de märker direkt att det är någonting som är fel med hjärnan.
Mm.
Så de sätter in allting som de kan i det läget, och tills de är säkra på vad det är.
Ja. De skjutsade runt Emil lite. Först var han på infektion, sen var han på neurointensiven, men de höll kvar honom på infektion ganska länge. Man hoppade runt, de visste inte riktigt vart han skulle vara någonstans. Det kommer jag ihåg var jobbigt också, eftersom att det var ingen som riktigt ville ta honom som patient, eftersom att man inte visste vad det var. Så han blev runtslussad lite bland de olika avdelningarna precis där i början.
Mm.
Det var jobbigt.
Kan du beskriva någonting hur det var de första tiden, veckorna, månaderna? För nu, Emil låg inne väldigt, väldigt länge.
Mm.
Vad är för minnen av den här första tiden som var?
Den första tiden är att han kämpade väldigt mycket med andningen. Allting försvann ju liksom successivt. Han blir bara sämre och sämre, så som det är med infektionssjukdomar. Går upp och ner. Han blir lite bättre, så blir han sämre. Så blir han lite bättre, så blir han sämre. Men han gick liksom stadigt neråt nu i början här. Och det var just andningen som blev så otroligt påverkad. Och då, sen så fick han också väldigt ont. Han hade jätteont i ryggen när man blir helt förlamad. Emil hade 3 eller 4 diskbroxen tidigare också, som att han klättrat och trillat och sådär. Så att när man ligger så pass stilla som man gör när man blir helt förlamad, och lungorna också är på väg och liksom, musklerna kring lungorna inte orkar heller, de blir också förlamade. Men inte orkar andas länge, så får han otroligt ont. Så det jobbade jag jättemycket. I den här situationen när Emil blev så här sjuk blev jag väldigt handlingskraftig. Jag har svårt att sitta stilla. Så då blev jag att jag klättrade runt med Emil i sängen och försökte vrida och vända om alla kablar och sladdar som är inkopplade också. Han hade ju liksom 4 sladdar rätt in i halsen och kablar in i armarna. Och man hade ju stuckit honom så mycket så att man visste inte vad han skulle sticka. Det gick inte att sticka honom längre för att de pumpade i honom så mycket antibiotika. Så att, så som jag förstår så blir ju venerna trasiga till slut. Och han är klättrare så det är så hårda fingrar och så det var svårt att kunna ta prover på honom överhuvudtaget. Men den första tiden var att han hade otroligt ont så vi försökte få ner hans smärta såklart i den mån vi kunde. Och jag försökte massera honom och köpte bollar och försökte få igång honom att han skulle försöka hålla sig i rörelse så mycket. Men också att han kämpade väldigt mycket med andningen. Till den grad att jag sa till läkaren att, för de känner ju inte Emil. Jag kunde ju säga till läkaren att jag känner min bror. Han är en kämpare, liksom. Han är en krigare. Han är ingen som klagar i första taget. Och så, nej, men det är ingen fara med mig. Inte ska jag åka in till sjukhus. Han är sån där typiskt. Och jag såg att han låg och kämpade för varje andetag han tog där inne. Och det förstod inte riktigt läkarna. Men jag kunde se det att, fan, ni pressar honom för hårt. För de vill ju inte använda nibben, alltså den här masken som de har på sig som hjälper honom med in- och utandning. De vill ju inte använda den för mycket för de vill ju att kroppen ska jobba så mycket som möjligt själv. Men jag såg att de pressade honom för hårt. Så det var en hela tiden diskussion med läkarna att ni pressar honom för hårt. Han behöver masken mer och han behöver mer hjälp. För då låg han på infektion och sen så låg han på neuro och jag ville ha ner honom på intensiven så att de kunde ha mer koll på honom för mäta hans syrevärde i blodet med koldioxid och syre i blodet. Så det var hans smärta som han hade, otrolig smärta han hade, helt blek av smärta och sen så andningen och också förvirringen skulle jag säga var jobbig. Han förstod inte vart han var någonstans. Varför han har hamnat här. Och också när man ligger så länge inne på sjukhus. Så blir man ju. Börjar det se syner. Och man är så tungt medicinerad liksom. Så det var ju jättejobbigt. Att se honom.
Hur hanterade familjen det här då? De bodde kvar på samma ställe. Hur mycket tid var ni där?
Vi var där väldigt mycket skulle jag säga. Både mamma och pappa var under den här perioden väldigt ledsna och ganska, inte handlingsförlamade, för de hjälpte absolut till. Men det var nog jag som var den som var mest handlingskraftig och var liksom höll på med hans apparater och liksom blev som en sjuksköterska mer skulle jag säga.
Finns det något du har tänkt på som de kunde ha gjort annorlunda på sjukhuset för att underlätta för dig?
Lita på det jag sa. De gånger jag sa att Emil kämpar för mycket. Han måste ha mer intensiv vård, mer uppsikt. Och önskar att de kunde ha lyssnat på mig. För det slutade ju i att de pressade honom för hårt. Och de kan ju mäta syrenivåerna i blodet direkt via aortan. Men de valde att ta ut den. För när man ligger på neurointensiven så har de bara 2 akutrum. Och det är ju hela liksom, alla som får stroke, alla traumapatienter i den kategorin hamnar ju där. Så de flyttade ju på honom fram och tillbaka till liksom, akutrummet, till mer obemannade rum hela tiden. Så sista gången de flyttade på honom och tog ut den här som äter syret i blodet så... Då tror jag att den hade en koldioxidhalt i blodet på 14. Man ska väl ligga mellan 4 och 6 eller någonting tror jag. Och då satt jag i rummet med honom och då försvann han bara. Då slutade han lyssna när jag pratade och bara försvann helt och hållet. Så då tillkallade en läkare så var jag ganska förbannad. Och sa det att nu måste jag kolla hans syre i blodet. För nu är det svindåligt liksom. Kom det först in en läkare som försökte sticka Emil, försökte få ut blod, lyckades inte. Och man går ganska djupt ner i ådan. De här sprutorna är ju ganska obehagliga att ta. Och Emil, han rörde liksom inte, han gjorde inte min att han tyckte det var obehagligt. Så den här läkaren tillkallade en annan läkare, Boris hette han, kom ihåg. han kom in och satte nålen på en gång och grejade, provade andra armen och fick ut blod på en gång, så då kunde de mäta och då såg de att han låg skyhögt. Han kunde inte, alltså koldioxid, du andas ju in syre, men så måste du andas ut koldioxiden. Och det är det han inte klarade. Han klarade inte, han hade inte kraft nog att andas ut koldioxiden, så då sparar bara kroppen på massa koldioxid. Och till slut när du har för hög koldioxidhalt i blodet så blir det som att du går in i en dvala och till slut så dör du för att du får för hög koldioxidhalt i blodet. Och då var jag svinarg och sa, då krävde jag att nu måste han ner på intensiven, det här går inte. Ni måste ha mer uppsikt på honom. Då kom det upp en kvinna från intensiven, en läkare som lyssnade på mig. Såg hans värden i blodet och sa att han var en solklar intensivpatient.
Mm.
Så då kom han ner på intensiven sen. Tack gode Gud.
Du kontaktade ju mig någon gång där under sommaren också.
Ja, hon kontaktade dig ganska snabbt skulle jag säga. Väldigt snabbt i hans sjukdomsskede. Det är också den här handlingskraften som jag fick, att jag måste göra någonting. Jag fick tips av min mammas tjejkompis Sandra på Port som du känner.
Mm.
Och berättade om att hon kände någon som har haft TBE som kan kanske veta vad Emil går igenom. Och förstod ganska snabbt att han behöver en mentor i det här. För det här grejer inte han själv. Liksom. Ingen av vi familjen förstår vad han måste hjälpa honom så gott det kan. Så då skrev jag ihop ett mejl på Facebook och skickade till dig. Jag hade ingen aning om du skulle svara eller inte.
Mm.
Men du svarade med öppna armar på en gång, gjorde du.
Nej, men jag var ju uppe då och träffade Emil där. Mm. Han är ju mycket mer drabbad än vad jag var någonsin. Men det är ju en del, det är inte svårt att känna igen sig väldigt mycket av det som är verkligen. Men du, vad, det här med vad man kan hjälpa till med, och någonstans som du och jag kanske kan hjälpa till med här och få folk att förstå. Det är väl det som jag försökte göra med att förklara för er i familjen vad Emil går igenom lite grann. Vad tänker du där egentligen idag? Vad tycker du folk behöver känna till egentligen?
Hur det ser ut med en infektionssjukdom, först och främst. Du utbildade ju oss i TBE när vi satt på plats. Hur den ter sig, hur det går upp och ner, hur man blir bättre och sämre. Och också att jag fick den känslan av att jag ville ta hand om honom så gott jag kunde. Hjälpa honom i det här med rörelse. Som att man blir så alltså stillaliggande. Att, det var, alltså, att man vågar göra det fast man är på ett sjukhus. Alltså så här, man har sjuksköterskor och läkare runt sig. Att man vågar. Men också att ja, men förstå sjukdomen vad det är. Och också härligt att se att det gick bra för dig. Att det finns hopp. Att han inte kommer ligga nersövd resten av sitt liv. Eller i värsta fall dö.
Mm.
Även ifall man kan göra det. Men det gav en också hopp om. Och också jag tror att det är viktigt att man ser. För när man är fast i det här mörka bara och hemska så är det väldigt. Jag tror att det var viktigt för mig också att börja planera för framtiden. Att man såg att det fanns en framtid. Vad vi kan göra sen? Vad är som krävs? Och det hjälpte du också alltså jättemycket. Det hjälpte till med det. Jättemycket.
Mm. Det som om jag ska flika in någonting av det som kanske är det som jag tror är svårast för folk att förstå. Det är att encefaliten är, där förändrar det extremt mycket på insidan. Du är inte säker på att du kanske gillar dig själv. Och det är många TB-patienter som i efterhand pratar om det. Att de, liksom, det har blivit någon ny typ där på insidan som de inte är riktigt säker på att de hade bjudit in eller som de tycker om. Och det där är jättesvårt för folk på utsidan att se.
Mm.
För skinnkostymen är likadan.
Jag heter Per Hamid Ghatan och är specialistläkare och hjärnforskare och har jobbat 35 år kliniskt med människor med förvärvade hjärnskador.
TB kallas, eller TB-encefalit kallas ju också för identitetstjuven, det vill säga att folk kan tappa bort sig själva där inne. Där man inte längre känner igen sina egna inre reaktioner. Det finns ett exempel, till exempel med en kvinna som kommer hem efter encefalit och inte känner igen sin man. Hon känner igen sina barn men inte mannen och tror sig vara utsatt för något någon form av skämt eller så här. Hon ser alla bilder, hon ser alla vigselbevis och allting, men hon tror inte riktigt på. Det är någonting där som gör att hon har ändrat. Hon tror att det är som en slags film.
Och det där är väldigt intressant, och det är det som är problemet med TB, att det kan liksom påverka olika delar av hjärnan som kan ge den här typen av symptom som du beskriver, och det behöver man ta på allvar och inte bara avfärda som att det är någon slags inbildningssjuka, utan att det kan vara en kognitiv påverkan. Jag möter ju patienter som har skador till exempel i gässloben, som när de får förtroende för mig som läkare så kan de berätta att de har en fantomarm som kommer upp i buken, eller att när de ska sträcka sig efter handduken så tar vänsterhanden över och stänger av, sätter på kranen igen liksom. Och då kan man tycker att det där är inbildning, men i själva verket så går det där att förstå på ett djupare plan, rent liksom intellektuellt kopplat. Och då får man ju en vägledning till vilka områden som möjligtvis kan vara påverkade som en hjärnskada. Men jag tycker att den sammanfattande bilden jag har utav TBE-erna, det är att man oftast inte ser någonting på MR, magnetröntgen, när man gör det, som är väldigt känsligt. Utan det är sannolikt någon form av inflammation och en påverkan på mikronivå, inte på makronivå. Alltså makronivå är när man ser det på, liksom när man tittar på röntgenbilderna så ser man att det är en skada i ett visst område. Mm. Så TB är mycket mer diffust. Och också symptomproblematiken är mer diffus. Så att jag tycker att det stora problemet som jag har mött är det här med svår hjärntrötthet och uttröttbarhet med begränsad uthållighet. Alltså det mer generella påverkan. Sen kan det ju vara som i det här fallet som du beskrev, att man har en påverkan på ett område som heter insula till exempel, där man tar emot signaler från kroppens inre och blir och de medvetande görs. Att det kan finnas en påverkan i det fallet, i det området till exempel. Då skulle jag inrikta undersökningen mycket mer specifikt på att be dem kartlägga just det området i hjärnan, som oftast kanske förbises.
Både av egen erfarenhet, i och med att jag själv också har haft TB, men även de som man har pratat med här i Hjärnskadeförbundet och andra. Många pratar om en inre förvirring under det här stadiet som gäller. Man känner inte igen den här individen på insidan. Och många är väldigt oroliga för det här. Det är av naturen, jag menar. Det känns ju otroligt konstigt att ha någon annan på insidan av kroppen. Utsidan ser likadan ut, men det är någon annan som ser där inne. Kan du som kunnig inom området skapa någon form av trygghet för folk som känner det här?
Jag tycker att det är bra att man har den känslan, att man har den insikten. Idag pratar man om interoception, alltså vår förmåga. När vi sitter här, du och jag, och pratar, vår förmåga, min förmåga till exempel att göra en beräkning av min puls. Hur skicklig är jag på det? Och där kan man se avvikelser då. Låt säga att jag räknar med att jag har en puls på 60 när jag sitter här. Jag kanske har 70. Men, och så visar det sig när jag tittar på min smartwatch då att jag kanske har 80 puls. Då har jag inte så hög precision. Men jobbar man med precisionen av att liksom lyssna på de här inre signalerna och träna på att jobba med den här medvetenheten, så kan man faktiskt påverka tillståndet. Med tanke på att i den här automatiken där hjärnan processar och gör beräkningar omedvetet, så är vi förprogrammerade att reagera på avvikelser. Och med tanke då på att man har drabbats av en encefalit vid TBE och har en trötthetsproblematik, så kan ju liksom kroppens reaktionsmönster vara påverkat. Att den autonoma responsen var påverkat. Så man kanske får sjukdomskänsla när inflammationen blommar upp, eller man får liksom en autonom respons med värme, kyla, man är känslig för temperaturvariation, man kanske har får ett smärtproblem, man kanske har huvudvärk och nackbesvär och ljuskänslighet och så vidare. Alltså att var medveten om det och försöka ta fram strategier för hur man ska förhålla sig till det. Och bara den här medvetenheten gör med tiden att man kan utöka liksom, och få tillbaka det här som man upplevde tidigare. Men det tidigare byggde ju på en samlad erfarenhet av min upplevelse av mig själv. Och det är den som kan ha rört sig om lite i grytan när man har drabbats av en encefalit.
Emil har ju klarat av saker och ting som jag tycker är helt fantastiska. Jag menar, det här som du beskrev, den här andningsproblematiken som jag är osäker på om någon kan hantera. Han har ju vissa mentala, han har en mental styrka som är helt sanslös. Är den likadan idag? Jag menar, hur skulle du beskriva det där lite grann? För man blir ju imponerad av att se hur han tagit sig igenom saker och ting som nästan ingen människa kan.
Mm. Jag ska säga att någons rehabilitering och börja kunna andas utan tracken var ju helt... Först och främst så började de prata med track. Det säger ju också en hel del. Alltså så här, viljan att kunna uttrycka sig och det här med att man ska börja kunna äta själv och börja andas själv. Det är liksom den Emil vi känner. Alltså det, han är en krigare och kämpare in i sista. Nu skulle jag säga att han har kanske 60% kvar utav det. Han är ganska nedslagen skulle jag säga nu. I och med att det är så mycket som har tagits ifrån honom. Att han är ganska ledsen och deprimerad. Så den här, han är fortfarande en fighter. Men inte på samma sätt som han var förut skulle jag inte säga.
Nina, det här med tracken som vi har pratat om, som du berättar om. Kan vi, om vi nu ska förklara lite grann vad en track är, så hur skulle du beskriva den?
En track är en andningshjälp som du får. Du gör ett litet snitt i halsen, nere vid nyckelbenets som att två små knölarna som du kan känna strax ovanför där. Så lägger du ett litet snitt i halsen och så stoppar du in tuberna med andningshjälp den vägen. Istället för att du blir intuberad, som det heter, när du får det ner i luft i lungorna.
Mm. För det är att man slipper kräkreflexen, men... Men läkarna vill inte att man ska ha det där så länge för att lungorna slutar att kämpa lika mycket som de borde.
Ja, och sen så blir också hela svalget och strupen väldigt irriterat av den här slangen som går ner i halsen.
Sen, det var ju också så här att precis när han är egentligen får skrivas ut från den rehab där han låg inlagd hela tiden, så kommer han hem, så drabbar covid världen. Så, och i och med att han, som du beskrev, hans lungkapacitet var klart begränsad, han var en extrem riskgrupp. Så från när han egentligen kom ut från sjukhuset så blev han väl egentligen inlåst i hemmet.
Mm. Covid var en jävla skit. Fan att man äntligen, att han äntligen tog sig ut liksom från murarna och skulle börja sin rehabresa som är så sjukt viktig i början. Det här första året, hur det bara sattes stopp för. Allting bara sattes på paus. Det var förödande i ens rehabilitering, skulle jag säga. Och ja, hemskt.
Hur tacklar man det när man står vid sidan?
Jag är glad att Emil lever. Och han kommer alltid vara min bror. Vare sig han sitter i rullstol eller om han kommer gå med kryckor, rullator eller... hur det kommer se ut. Så jag är lycklig att han lever. Han är alltid min bror. Men om han är olycklig så är ju också en del av mig olycklig, såklart. Och när det kommer till corona så var vi otroligt försiktiga. Jätteförsiktiga. Det var ju veckor då jag inte såg honom. Om jag skulle se honom så var jag tvungen att liksom verkligen isolera mig i bara varit 2 veckor eller liksom innan jag kunde träffa honom.
Mm. Så här i efterhand då, finns det något du har tänkt på att du skulle vilja, det här skulle jag ha velat veta innan? Finns det någon, hur många sådana här saker du har tänkt på som, tänk om jag bara hade vetat det här. Finns det något sånt?
Först och främst att man ska vaccinera sig. Skulle jag säga, vikten av vaccination. Önskar att det var något som var subventionerat så att liksom alla i först och främst kanske utsatta områden kunde få, precis som att du får polio eller stelkrampsspruta, att man kunde få det här via...
Vad är det du förstår om TB idag som du inte visste innan?
Att det är en livsfarlig sjukdom. En infektion du får, som du förmodligen får leva med resten av ditt liv om du har otur. Många blandar ju om TB med borrelia också.
Mm.
Förstår inte att vilken är man kan vaccinera sig, så det är en okunskap om TB överhuvudtaget, tror jag. Min dotter har ju haft neurologisk borrelia när hon var pytteliten, så jag hade ändå lite koll redan innan.
Vad vågar du hoppas på framåt?
Jag hoppas att Emil kan gå och att han kommer att hitta en mening med livet, och det menar jag inte att han inte har det nu, utan jag menar att han har ett syfte som att du och jag går till jobbet varje dag. För det tror jag är jätteviktigt. Ett syfte liksom varje dag. Alltså inte bara jobba med sig själv. Det kan bli så jäkla träligt att bara sitta och se sig själv som något slags maskineri som man ska få igång. Och det utan att man hittar en syssla eller får en anställning någonstans. Men framförallt att man ska kunna gå.
Mm.
Och kunna röra sig utan hinder. Sen att han kanske inte kommer klättra, men framförallt att han kan gå, skulle jag säga. Och använda sina händer. Så som han vill kunna använda sina händer, skulle jag säga.
Om man nu har någon som drabbas av TBE, om någon gör det, vad ska man tänka på?
Att prata med sin familj, skulle jag säga, och inte prata över huvudet på den som faktiskt har blivit drabbad. Vara transparent och prata om alla känslor, skulle jag nog säga. Även om det är svårt och man kan bli arg på varandra stundtals och känna sig kanske sviken. Eller varför lägger du allt på mig? Eller varför gjorde du så? Eller jag vet inte. Nej, men så sa inte läkaren. Jo, så sa läkaren. Och så kommer man ihåg olika. Men att man faktiskt lyssnar och pratar med varandra och försöker vara öppna som möjligt, skulle jag säga, i svåra situationer, är mitt råd. Och inte stänga in sig, bli tyst och sätta locket på.
Mm.
Och försöka stötta den som har blivit sjuk, såklart, med allt som har med rehab att göra. Plugga på, läs. Vad kan man göra? Liksom våga lägga in den här lilla extra växan. Nej, inte klara väl han det? Nej gud, det är farligt, det ska han inte göra. Jo. Prova först och sen säg nej, det gick inte, skulle jag säga.
Mitt råd skulle nog vara att glöm inte att det pågår en inre resa hos alla drabbade som ingen ser. Och den som är drabbad vet inte heller hur den ska hantera den. Den bara är där och den får man ge lite, man får ge lite slack på linan och låta den måste få ta den väg den ska ta.
Det kommer jag ihåg att du sa till mig, och det tog jag till mig, att det här med att man blir hjärntrött, det hade inte jag riktigt hajat. Utan att man babblar på och allt går i 180.
Mm.
Och att man bara vill pressa på. Men att du kommer ihåg att nämnde du för mig, och det tog jag verkligen till mig också.
Det är oerhört svårt att förstå den hjärntröttheten när man inte själv har haft den. För den är det är en obeskrivlig trötthet. Mm. Man är ingenting fungerar fastän man vill.
Mm.
Och det är, om omgivningen kan acceptera det, så är det mycket vunnet.
Mm.
Tack för idag. Fantastiskt samtal.
Tack själv.
Tack för att du lyssnade. Vi på vaccin.nu vill öka kännedomen om de vardagsfaror som man tror bara drabbar andra. En sådan är just TB. Varje år får närmare 400 personer i Sverige livslånga skador av TB från små fästingar. Under 2021 har det hunnit bli över 530 personer som har drabbats. En ökning med mer än 25%. Och den ökningen har inte med klimatet att göra, utan det beror mer på covid som gjort att vi glömt allt annat vi behöver hålla reda på och att fler har varit ute i naturen. Trots all information är kunskapen om TB och andras vardagsvaccinationer låg. Till exempel så blandar många fortfarande ihop TB och borrelia. Det finns saker i vardagen som kan ge förvärvad hjärnskada, och därför vill vi på vaccin.nu uppmärksamma Hjärnskadeförbundet och hjärnkraft.se. De är ett stöd för alla som trots allt drabbas. Du hittar länk till dem på sajt. Tack från oss, och glöm inte, det som inte kan botas bör man förhindra.